Under sommaren så har vi uppmärksamma över hela jorden den första månlandningen och Neil Armstrongs landstigning på månen och allt vad det innebar av ett stort steg framåt och så. Bo Göran Åstrand, från kyrkoherde till biskop, hur stort steg är det för dig?
På ett sätt ett stort steg naturligtvis, för att det blir ju andra arbetsuppgifter, mer administration och helhetsansvar än vad man har som kyrkoherde. Det blir ny bostadsort. Vi är ju på väg till Borgå här i dagarna och flytta dit, jag och min fru. Å andra sidan kan man säga, så är det, påminner de här uppgifterna rätt mycket om varann också. Det är administration, förvaltning och det här, och helhetsansvar, men bara i lite större format.
Peder, så här, Nejdens kyrkliga samfällighet har ju inte till alla delar varit ett enkelt pastorat att köta. Det blir betydligt större nu i alla fall när det är hela stiftet. Du betonar det här just att det blir mycket mer av alltihopa, så att säga, om och kring det administrationen. Men också mycket mer av helhetsansvar förstås för det här andliga livet.
Det blir det ju, och det är ju som du säger att det har ju inte till alla delar varit lätt det här jobbet här heller. Samtidigt så har jag trivts väldigt bra som kyrkoherde och som en av de ledande inom den här kyrkliga samfälligheten. Och här har jag ju lärt mig också hur mycket samarbete betyder, och det att man kan samverka för att komma framåt. Och de här principerna så tar jag med mig och fortsätter i samma spår som Björn. Söker samarbete på olika nivåer. Och jag ser att min främsta uppgift så är helt enkelt att sammanfoga både människor, resurser, för att vi tillsammans ska kunna gå framåt i en ganska krävande miljö som kyrkan befinner sig i idag. Jag har inte tänkt åka till Borgå för att göra solistjobb, utan det här, jag tänker det här, att jag ska hitta mina medarbetare och få stöd av dem, och tror jag också hitta samma gnista och glöd som jag har haft här, därför att det är roligt att jobba i medarbetarlag och tillsammans med andra.
Inga solistjobb, men i alla fall så ska du ju vara och är orkesterns dirigent i alla fall.
Så är det ju. Och det som jag tar med mig i det jobbet, om man nu fortsätter på den här bilden som du använder, att jag har ju spelat ett av instrumenten i orkestern så att säga, men går kanske nu då mer till dirigentplatsen om man vill se det så. Det jag tar med mig så är samarbetsprinciperna och hur man tillsammans det här formar riktningen och skapar en, så att säga, gemensam melodi. Sen det jag också tar med mig från församlingsplanen, när du just nämnde om att biskopen ju är en andlig ledare. Det jag tar med mig härifrån så är alla människomöten, och det har mött människor i livets många olika situationer, och tillsammans med dem sett trons många olika perspektiv och vad tro kan och får innebära i människors liv. Det vill jag tala mycket om som biskop.
Det där kan vi prata mer om lite senare, just människor du mött i livet och som har betytt och som kanske har lett in dig på nya spår och så. För bara tänka på mitt eget liv, så är, och man, när man ser tillbaka på det, så kan man se på människomöten som man då i det ögonblicket kanske inte trodde var så avgörande, men som med ett perspektiv visar sig ändå vara ganska avgörande. Så det tema kan vi lite fortsätta på sen. Men jag tänkte ändå här nu ta upp det här med det själva valet. Och om man ser på Österbotten och det understöd du fick, så var det ju inte riktigt bra, och speciellt i Österbotten då, och i Peder så är det nejden och det antalet röster som lades ner. De första kommentarerna från lästadianskt håll och från också evangeliska sidan så uttryckte ju en ganska stor besvikelse. och samtidigt är du inne på den här samarbetslinjen. Hur hanterar den här frågan? För att de första kommentarerna, åtminstone från Lester Nyanst håll, var ju ganska bitter att här är vi på väg mot skilsmässa ungefär.
Ja, så ser jag ju inte det som att vi ska vara på väg mot här skilsmässa. Det är ju dock som du säger att här på vissa håll och kanter så har man ju haft svårt att förlika sig med en del av mina de här ståndpunkter och uttalanden. Och det som ju i biskopsvalet låg alldeles tydligt på bordet var ju den här äktenskapsfrågan som jag ju har engagerat mig i. Och den har jag engagerat mig ur flera perspektiv, alltså dels i det här i kyrkomöte, men sen också som kyrkoherde och präst, därför att jag framförallt tänker på de unga människorna som jag har mött och för vilka de här frågorna är mycket aktuella in på bara skinnet så att säga. Så jag har aldrig tvekat att tala för det här för deras räkning, därför att jag ser det så otroligt viktigt att man får vara den man är under alla omständigheter och att ens kärlek är lika mycket värd som alla andras. Men det här har ju då lett till också samtidigt att alla har ju inte riktigt gillat det här. Och när det gäller väckelserörelserna då, närmast lästerianska väckelsen och evangelieföreningen, som jag förresten själv har vuxit upp i, så gav man ju den här signalen. Men jag har ju tänkt så här att det blir väl dags att gå ut och det här, hämta in dem nu och det här och slå sig ner och det här och diskutera. Jag har också redan i sommar varit med på en av sommarfesterna som lästerianska väckelsen ordnade och kunde ju konstatera att där har jag ju en hel del bekanta och det här. Jag tyckte det var en fin kväll när jag var med där. Så inte skulle jag ju säga att även om jag vet att den här frågan är brännhet, men jag vill nog bredda det och också påminna om och diskutera utgående från det perspektivet att här får man ju finnas inom den här kyrkan och tillsammans göra arbete, men inte ifrågasätta andra människor.
Men där har man ju lyft fram det, om vi tar det här lästerianskt håll ännu, så att en majoritet kanske tänker annorlunda. På vems sida är majoritetens minoritetens minoritetärs sida, om man då kan säga delvis förtryckta minoriteters sida? Vems sida ska en biskop stå på?
En biskop har till uppgift att hålla ihop det stift som man har blivit anförtrodd att hålla ihop. Och att se till att det finns rum för det här, för alla dem som vill vara med i den här kyrkan och det här och verka för kyrkans gemensamma sak. Det är överskriften på för det här för biskopen och biskopens arbete. Sen är det viktigt att man hittar de här principerna för samarbete och samverkan så att alla känner sig accepterade inom det här kyrkans ramar. Och det här ska biskopen tillsammans med kyrkoherdarna och de anställda frivilliga medarbetarna och förtroendevalda verka för att är verklighet i varje församling i stiftet.
Men om man tänker rent konkret på det där samarbetet, så det är ju ett väldigt fint ord på många sätt och vis, men när det ska fyllas med ett innehåll och man har de här grupperingarna i sina löpgravar mer eller mindre, hur överbrygga där rent konkret och praktiskt, om man har principer som olika grupperingar kämpar för?
Där skulle jag säga att inom kyrkan så det första som vi måste komma ihåg är att det här är inte en åsiktsgemenskap. Det är inte de olika åsikterna som i första hand ska fogas samman, utan det finns djupare saker som förenar oss och ska förena oss. Och det är tron på Jesus Kristus, som ju kom hit till världen för att visa hur stor Guds kärlek egentligen är. Det är den tron som i grunden förenar. Och det som också ska förena oss är omsorgen om varandra. Det uppdrag som vi har fått att det där att rent konkret bry oss om varandra, se varandra. Och om man lyfter blicken mot de här målen, tänker jag, så blir också samarbete mera konkret. Och det jag skulle vilja är att man då sätter de här ska jag säga knäckpunktsfrågorna på en sådan nivå att det inte hindrar samarbete och hindrar det att man kan acceptera varandra. Och här tänker jag till exempel på ämbetsfrågan, hur viktigt det är att män och kvinnor alltid kan samarbeta i kyrkan. Och jag tänker nu på den här äktenskapsfrågan, att vi rent konkret skulle se sakerna också i ett bredare perspektiv, så att till exempel åsikterna i just den här frågan inte skulle hindra samarbete och deltagande i gemensamma gudstjänster, samlingar och en församling att göra samarbete trots att man har olika åsikter. Här i Jakobstad så tycker jag att till exempel jag tänker nu på det församlingsråd jag har lett och jag har sista möte ikväll faktiskt. Där finns representanter för de här väckelserörelserna. Där finns representanter för det här, för den breda folkkyrkligheten. Och vi har hittat en stil att samarbeta på så att vi kan jobba egentligen med församlingens alla frågor trots att vi vet att vi har olika åsikter i bestämda enskilda frågor. Och det är det här jag tänker att det här måste vara möjligt att ytterligare fördjupa och att så att säga konsolidera resurserna i stiftet. Men då går det inte heller annat att någon stiger fram och till exempel det här ifrågasätter en kvinna i prästämbete eller ifrågasätter en människa som har en icke-heterosexuell läggning. Det går liksom inte an i det här samarbetet att vi då ifrågasätter just till exempel de här människorna.
Men där heter det ju ofta då att vi alla har lika värde, men ifrån kyrkligt håll och visst håll då att något längre än så, vi har alla lika värde som människor, men något äktenskap inom kyrkans ramar kommer inte i fråga.
Ja, det är ju så här att vi, när du säger just den här, när du säger den här meningen att vi har ju alla lika värde, men jag har faktiskt rent konkret tänkt när jag hör den meningen ibland sägas i olika sammanhang, vi borde klara av alla att sätta punkt vid just detta, att vi har alla lika värde. Punkt. För det är detta men som fylls med, som kan fyllas med så många olika förbehåll, tankar och infallsvinklar som gör att till exempel en ung människa också i ett kyrkligt sammanhang mitt i alltihopa kan känna sitt värde av olika orsaker ifrågasatt. Så jag tror att vi ska jobba mer utgående från detta, att sätta punkt vid detta, att alla människor har lika värde. Och låt oss utgå ifrån den premissen när vi gör samarbete.
Men om man drar en rent politisk parallell så är ju världen full av frysta konflikter där man inte har nått någon lösning, men där man på något sätt håller det på en sån acceptabel nivå att man inte slåss direkt bokstavligen sinsemellan. Är det här en sån fråga som de närmaste 40 åren kommer att ligga på den nivån?
Tittar man så här ur kyrkomötets perspektiv så vet vi ju nog det att nog tar det där tid innan den här frågan där skulle vara det här klar. Det som vi ju har arbetat mycket med i kyrkomöte är ju det att i alla fall kunna ta ett steg framåt på det sättet att vi har klargjort var kyrkan står och vilka förutsättningarna är för att en förändring ska kunna äga rum. Så länge vi har den kvalificerade majoriteten med 3/4 majoritet, så får man ju nog förutsäga att det tar tid i den frågan. Nu vet vi också att det är inte säkert att samhället riktigt väntar när det gäller de här sakerna. Det har vi ju sett nu senast när myndigheterna tog ställning för det här att man i ett stift hade utfärdat en varning åt en präst som vigde ett samkönat par. Och det här ifrågasattes då av domstolen. Så det är klart att här kommer det att vara turbulent. Ändå tänker jag så här, när jag tittar på vårt eget stift, och det är min egen erfarenhet, att ju mer vi arbetar med varandra och samarbetar där vi kan, just när du säger om frysta konflikter, så skulle jag inte se det som så, utan jag tänker hellre så här att vi ska samarbeta så mycket vi kan mellan och med de olika organisationerna, väckelserörelserna, institutionerna, de som vill göra ett arbete för Borgostifts församlingars del. För jag har den erfarenheten att när man börjar arbeta och samarbetar på riktigt, alltså rent konkret, då faller också de här frågeställningarna på rätt plats, och man ser att vi har faktiskt fortfarande mycket som förenar oss. Och det var det som jag återanknyter till det jag sa här i början som svar på din fråga, att jag får väl gå ut och hämta gänget och det här, så får vi slås ner och det här, och titta att var kan vi nu göra det här samarbetet rent konkret.
Jag sitter här utanför församlingscentret i Jakobstad nära Biskopsholmens begravningsplats, samtalar med kyrkoherde Bo-Göran Åstrand då i Svenska församlingen i Jakobstad, som arbetar de sista dagarna som kyrkoherde. Nytt jobb, nya utmaningar väntar från måndag, biskop i Borgostift. Ja, och här ska vi fortsätta och samtala kring viktiga personer som Bo-Göran då mött och som har haft en betydelse. Du växte upp i Pormo då, och du prästvigdes alldeles i början på 90-talet, och sen från 2007 och framåt kyrkoherde här i församlingen. Men i den här transportsträckan så ryms det ju säkert både en och annan person som har haft en stor betydelse i ditt liv och inriktningen på det.
Ja, det gör jag. Det gör det ju. Jag är ju uppvuxen i byn Kasakbacka, och där tänker jag naturligtvis på mina föräldrar. Jag är ju den äldsta i en syskonskara på 7 faktiskt, och jag är storebrorsan. Och det här var ju nog naturligtvis ett tufft jobb för mina föräldrar att köta det här, den stora djurgården och sen oss barn. Men de fixade det och gjorde det bra. Och sen tänker jag på min farmor. Hon lärde mig att det här att lita på Gud. Hon talade mycket med mig om livsfrågor än som liten. Och sen hade hon mig att spela koralboken runt varje psalm om och om igen. Och så att det måste man ju kunna om man ska bli präst. Det var jobbigt som bara den när vi höll på. Men idag är jag ganska tacksam för det.
Ja, jag måste avbryta det. Hör du, i vilket ögonblick insåg du att det här som är ditt jobb, ditt kall då, att bli präst?
Nu, jag blev ju inspirerad av kyrkoherden i Pormo, dåvarande kyrkoherden Bo-Jarl Klingenberg. Jag fascinerades av hans och Anna-Lisas, hans fru, sätt att enkelt komma hem till människor i det här, i sorg och i glädje, slå sig ner. Och jag märkte ju som liten när de kom hem till oss att det infanns en sån liksom god och varm atmosfär. Och det där blev jag inspirerad av. Och han ledde ju, det var nog det som ledde mig in på det här yrket. Och inte skulle jag välja något annat idag om jag skulle få göra om den här resan, för den har varit så pass fin och meningsfull tack vare alla de här människomötena.
Men finns det ett ögonblick? För jag har hört någonting om Räpplott kyrka, och du i 20-årsåldern någonting där.
Det gör det. Jag fick ju en ingivelse. Jag vet ju inte varifrån den kom. Ja, jag var i Replot kyrka med farmor på en, på det här, på en Marta utfärd. För henne var det viktigt att ta oss med på olika saker när vi nu växte upp i en liten by. Och Martorna gick ut ur kyrkan, vi hade blivit guidade där. Och sen när de står nedanom trappan på väg mot bussen, så står jag kvar på trappan. Och då kommer de här orden att när jag blir stor, då ska jag bli präst. Så Martorna var de första som jag sa det officiellt till. Nå, sen kom jag ju hit till Jakobstad och fick ju då min, får jag ju säga, både coach och nu senare mentor i det här arbetet, Jan-Erik Kaak Nyman. Det samarbete som vi har haft här och det att jag fick stiga in i den här församlingen, det var han som kallade mig hit, det här i början på det här på 90-talet. Det har ju gjort mig till den som jag är idag. Därför att jag brukar säga att det kräver en hel församling för att uppfostra en präst. Jag tror inte att man kan bli präst utan en församling.
Ja, som man brukar säga om barn också. Det krävs ibland en hel by. Att få det att bli till någonting.
Alldeles.
Nå, det finns andra än dessa personer.
Ja, när jag jobbade i det här i kyrkomötet, så lade jag ju märke till vår det här förra ärkebiskop Kari Mäkinen. Och det som jag gillade mycket hos honom och med honom var det att han kunde kombinera livsfrågorna, samhällsfrågorna och tron på ett så här väldigt naturligt, enkelt sätt. Och det här också ibland med sån här lite humor i det här i ögonvrån. Och sen när han vågade vara värdeledare, det här märkte man ju bland annat när vi drabbades av den här så kallade flyktingvågen 2015. Han talade mycket tydligt för det här, för de utsatta människornas situation. Och det har både inspirerat och påverkat mig mycket. Mm.
Men i det sammanhanget, om man kan tala om en våg av flyktingar, så blev det ju en våg av utskrivningar ur kyrkan i samma veva, just i samband med den här händelsen du refererar till. Vad säger det?
Det säger ju det att en del använder sitt medlemskap i kyrkan till att markera det här i sin hållning till vissa frågor. Det kan vara samhälleliga frågor, det kan vara frågor som rör tron, kyrkan, och en del så använder sitt medlemskap för att göra det. Och där måste ju var och en fundera hur man gör. Samtidigt tycker jag att i det här läget som vi då befann oss i, och det tycker jag att vi också ser tydligare i det här idag, så var nog situationen då sådan att det behövdes personer som tydligt tog ställning för väldigt utsatta människors situation.
Mm. Vad står kyrkan, om att ta konkret det här människornas liv idag? Många finns ju fortfarande kvar i Finland, i landet, men hänger kvar i någon sorts väldigt märklig lös situation, och för väldigt många då också en situation där man är papperslös. Vad står kyrkan där idag? Var står du?
Nu är nog kyrkans uppgift, församlingarnas uppgift, och själv ser jag det också så, att skapa de här platserna för var man kan få bli, känna sig och vara delaktig av livet i det här samhället. Här i den här församlingen så har vi ju nu sen då 2015 målmedvetet byggt upp en sån här mångkulturell samlingsplats, ett tehus för kvinnor. Det här är ett ställe som rullar på året runt, varje måndag kväll. Här, alldeles en bit varifrån vi nu sitter, så samlas kvinnor av utländsk härkomst. Många av dem som kom i samband med 2015, tillsammans med många frivilliga kvinnor från vår församling. En vanlig måndagkväll kan det vara kring 70 stycken. Och det jag har sett i det här arbetet så fyller mig med den här tron att hur viktigt det är att vi kan se varandra trots att vi kommer från olika kulturer. Dela våra livsberättelser. För det händer någonting. Det har hänt någonting för de här kvinnorna och barnen som av utländsk härkomst som har fått komma hit. De upplever att det är en del av gemenskapen här. Men det har hänt lika mycket också för de finländska kvinnorna som har engagerat sig i den här verksamheten. Därför att de har fått bli vänner, bekanta med människor som de kanske bara för ett par år sedan aldrig trodde att de skulle få träffa. Och det är det här jag tänker att kyrkan ska medverka till att bli möjligt.
Men det är inte någon barrikadroll för att ändra på situationen för papperslösa i landet som du tänker dig i alla fall?
Ja, signalen behöver naturligtvis vara tydlig också fortfarande, den som biskoparna ju angav i möte med migrationsmyndigheterna, Migrationsverket. Kyrkans röst behöver höras där tillsammans med flera andra som ju tar ställning för det, att alla behöver få en värdig och rättvis behandling, och att samhället behöver ha och ge de resurser som behövs för att var och en ska få sin sak ordentligt och noggrant prövad. Det här ska kyrkan naturligtvis också stå för. Men jag tänker att det är viktigt att vi också på det lokala planet gör konkreta saker så att ord och handling går hand i hand. Och det är därav som jag tänker att det är också viktigt att de lokala församlingarna där man kan och där det är aktuellt engagerar sig rent konkret i de här frågorna.
Din sista arbetsvecka här i Jakobstad, då det är vecka säkert som varit fylld av möten, och inte tar de väl slut när du flyttar till Borgå heller, det kan jag väl nästan tänka mig. Sen slutet av september då du börjar på måndag, slutet av månaden då så blir det biskopsinvigning, och det är ju en sån där once in a lifetime sak, det är en gång i livet som man blir biskop. Du ser fram emot den upplevelsen också, kan jag tänka mig.
Det ser jag ju fram emot. Det ska bli roligt att det här att få vara med om det här, och så att säga också i församlingens mitt. Det här händer ju och äger rum i en festmässa i Borgå domkyrka. Och där får jag ju då vara omgiven av kollegor, biskopar, församlingsmedlemmar, vänner och bekanta som har kommit. Och jag skulle väl säga så här att jag förstår ju att det här är en biskopsvigning och ett visst fokus blir ju på mig. Men det jag hoppas av den här dagen är ju att det ska också få vara en gemensam upplevelse, en fest som vi ju har gemensamt där, att nu inte det blir allt för stort fokus enbart på mig. Det ska vara mitt önskemål inför dagen.
Tack ska du ha, Bo-Göran Åström, för den här intervjun och sen lycka till i ditt nya värv.
Tack för det. Tack.